Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
One size fits all seemed like a good idea for clothes.
Nice dress.
It's a t-shirt.
Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
Jag äter just nu en lussebulle
som jag har köpt.
Det var inte, hade jag inte tänkt mig.
Nej, jag går in för att sänka dig i träsket. dra med dig ner i träsket.
Mm. Du vet, en sak. För varje dag som går nu så närmar vi oss gymmens absoluta peak. Det är du medveten om, va?
Mm.
Är du det?
Ja, jag känner till den där ångestveckan som kommer snart.
Ja, det kommer snart ett nyår.
Mm.
Många löften som ska sättas i verket.
Mm.
Många som bestämmer sig för att börja kötta. Ja, bara helvete, typ i... Vad kan det vara? 2 veckor?
Det är så pass länge. Är det då du inte kommer gå på gym överhuvudtaget?
Ja, då är det proppfullt. Ja, men sen faller liksom lusten bort för de här.
Mm.
Av någon anledning. Veckan efter nyår, proppfullt. Några veckor senare, inte lika proppfullt.
Nej.
Apropå det här med nyår. Jag har ju tidigare snackat lite om de här människorna som av någon anledning ringer och svarar på en jävla massa telefonsamtal.
Ja.
Samtidigt som de tränar.
Ja, just det.
Vad nu det har med nyår att göra förresten. Ja. Vet en dålig övergång. Men ni får ta den. Jag berättade ju för länge sedan om en kille där på cross-training som han gick ju igenom sin skilsmässa där med
en kompis.
Nu har jag ett nytt färskt exempel om du är nyfiken.
Ja, alltid.
Den här gången var en kvinna som mitt i sina sit-ups och mitt i sin bänkpress tyckte att det var ett kanonläge att chitchatta lite om nyår. Ja, just det. Men du var ju övergångare.
Ja,
det var ju,
nu träffade
jag. Ja, just det. Nu kom jag på det. Så här, samtal. Alltså mitt i hennes träning i bänkpressen. Nej, men det vore ju jättekul om vi kunde ses och styra upp en middag på nyår. Det vore ju skitkul. Jag kan göra snittar med rökt lax och så kan jag göra ett så här himmelskott recept på parmesanflan. Jätteenkelt att göra.
Ja.
Sen en liten paus då, för då lyssnar hon ju på, förmodligen,
på
den andra personen. Ja. Och sen så gick hon igång igen. Och du, raketer, det fixar vi, du vet. Min man, han är galen i fyrverkerier. Jag har så svårt att se logiken i det här, Sigge.
Det är svårt att se att man kan köra en bänkpress överhuvudtaget om man pratar, då kan man inte ha mycket vikt på stången. Alltså.
Nej, det var kanske många repetitioner med lite vikt.
Ja, det måste man ha varit det.
Men måste man ta de här samtalen där?
Försöka vara lite tidseffektiv.
Fatta kaoset i de här lokalerna alltså. Folk som pratar i mobilen, kollar Netflix, folk som instagrammar, folk som äter mat.
Är det folk som kollar på Netflix?
Folk som dricker pulver. Och så mitt i allt från högtalaren då Feliz Navidad.
Ja,
Netflix.
Okej, okay. Ja, för den har jag inte hört alls om.
Nej, men nu kan du kliva upp på cross-trainen med en stor jävla skärm där. Tryck på Netflix.
Nej.
Jo.
Jaha, man behöver inte ha med sig sin egen padda ens.
Nej. Det är nya grejer på gång. Du måste gå dit och kolla lite.
Det är dags nu. Jag får köpa det här kortet vid nyår, tror jag.
Det som är en smula komiskt är hur sinnessjukt kort tid folk spenderar i konditionsmaskiner.
Mm.
Ofta liksom bara 5-6 minuter. På väldigt bekväm frekvens. Vad är det? Typ 50 kalorier?
Mm.
Kan det vara det?
Ja, kanske. Ja. Något sånt.
Är det mycket?
Nej, det är lite.
Jag tror många av de här räknar kalorier. Och efter de här 5-6 minuterna så tömmer de en Nocco.
Mm. Ja, ja.
Låt mig då i sammanhanget bara för göra klart det för alla. En kanelbulle, eller en lussebulle som jag nu nästan äter klart.
Mm.
Cirka 200 kalorier.
Mm.
Wienerbröd, 300 kalorier. En hamburgare liten typ, 350 kalorier. Pommes frites mellan, 350 kalorier. En öl, cirka 250, kanske upp mot 300 kalorier.
Mm.
Om man vill jämna ut sitt kaloriintag i form av fysisk aktivitet, vilket vi väl rekommenderar, om man vill balansera kaloriintaget med träning i konditionsmaskin, vad i helvete spelar då 50 kalorier för roll?
Ja, inte så mycket.
Jag skulle säga en timme.
Ja.
Är minimum.
Mm.
Eller är det hårt?
Nej, det är inte så hårt. En timme är väl bra.
Men då blir det jobbigt.
Och tänk då efter nyår när alla ska komma och köra en timme. Nej,
det kommer inte gå.
Nej, det kommer absolut inte gå.
Då behöver vi fler gym.
Ja, du kommer inte få plats i någon roddmaskin.
Ja, det är helt sjukt allting alltså. Där är vi överens.
Ja, jag tror det faktiskt.
Ja, då kan vi rulla.
Ja, det kör vi.
Nej, men vad i helvete? Nej, inte den, snälla. Allt känns bara fel.
Ja, den har fastnat nu totalt alltså.
Kan jag få vignetten för fan? You can run on for a long time. Run on for a long time. Run on for a long time. Sooner or later gotta cut you down. Sooner or later gotta cut you down. Mycket välkomna till succén Elitpodden där vi har kommit fram till, vet du vilket nummer?
25.
25, number 25, 25. 24.
Stort. Jag kunde inte, där kan jag förstå ingenting om, men 25 är det. Ja.
Nej, inte 24. Det är ju 4. Uno, due, tre, quattro, cinque. 25.
Ja, just det.
Jag måste dra på lite olika språk nu. Mm. Jag börjar växa ut av helvete podden.
Mm.
Sverige-plattformen är numera världen.
Mm. Tror jag.
Det här är lite av en juledition kan man säga.
Ja.
Tycker du om julen?
Ja, mer och mer. Förut gjorde jag absolut inte, men nu har jag barn och familj så det är lite trevligt.
Går du upp i vikt över julen?
Nej.
Många gör ju det.
Inte mer än, jag går inte upp under julen mer än vad jag gör normalt faktiskt.
Vi ska snacka lite om vikt om en stund.
Ja.
Faktiskt. Detta tabubelagda ämne inom elitidrotten. Och att det just är tabubelagt, det fattar jag inte riktigt.
Nej, den är lite knäpp i den.
Nej, men alltså, i uthållighetsidrotter, Sigge, så det går ju inte att komma ifrån. Vikten är lite avgörande. Och i iven att nå resultat så är det ju för vissa lätt att gå över gränsen. Och jag fattar inte varför det ska vara så jävla svårt att prata om det.
Nej, jag tycker framförallt det är svårt att prata om när det är tjejer som går över gränsen också.
Ja, då blir det ännu svårare.
Av någon anledning.
Vi ska snart prata med en person som varit öppen och helt transparent med sina problem gällande vikten och elitsatsningen som höll på att kosta honom allt faktiskt. Men det är om en stund. Vi har också en annan gäst på ingång. Oerhört intressant löpare som tagit ett kliv verkligen det här året.
Mm.
Tror du att det går att intervjua honom utan att prata någonting om hans pappa?
Nej, det går absolut inte.
Det går inte.
Nej.
Nej. Förresten, du Sigge, kommer på helt plötsligt tätare intervaller mellan Elitpoddens avsnitt.
Mm.
Vi har liksom kortat av serievilan här lite.
Ja, det är det vi har pratat om att vi ska göra, så det är bra. Vi levererar.
Ja, vi levererar.
Det är utlovade.
Ja. Men vi babblar jävligt mycket innan vi kommer igång här.
Ja, det är en lång startsträcka då.
Ja, men det är kvalitet i babblandet.
Ja, mycket kvalitet.
Kära poddlyssnare, spetsa öronen, vi kräver fokus. Det gör vi alltid. Saucony har ett viktigt meddelande. Saucony är ju vår sponsor, vår trogna sponsor. Ett brand som vill vara nära dig och mig.
Mm, de vill ju det.
Ja, och nu är det stora grejer på gång. Saucony lanserar i dagarna The Blackout Collection. Och där har Saucony samlat sina mest populära modeller. Alla i en svart färgskala.
Mm.
Hur känns det?
Ja, det känns bra. Jag gillar svart.
Ja, men min favoritfärg. Om det nu är en färg.
Ja, det
kan man bråka om.
Ja, det kan
det ska
man.
Vi inte göra.
Nej,
nej. Hurricane 22, Guide 13, Triumph 17 och Ride ISO 2. Där har ni de modeller som finns i The Blackout Collection. Snart kommer dessutom Stockholms Kinvara i denna kollektion också. Och det här är en kollektion som jag tycker är väl värd att spana in. Saucony Black Collection alltså. Tack Saucony.
Tack.
Kära poddlyssnare, fortsätt spetsa öronen. Löplabbet är nu också vår sponsor.
Grymt kul.
Ja, det är det. Löplabbet luktar ju elit. Tycker jag i alla fall.
Ja.
Jag vet när man sprang som mästare för en del år sedan i och för sig. Då åkte jag till löplabbet och sen så hade de såna testskor som man fick ha när man skulle springa på bandet.
Just det.
De köpte jag.
De var nog först med det där, att verkligen testa seriöst. med, på olika sätt, med löpband bland annat.
De började sin resa, ska vi säga, 1984. Idag finns det 8 butiker spridda över hela Sverige och givetvis har de en smidig online-service, e-handel alltså. Av löpare för löpare, så säger de själva. Och vill man köpa löparskor så vill man köpa det av löpare, de som fattar.
Mm, absolut.
Löplabbet hjälper er, ska vi säga, att hitta just den sko som passar dig. De är kungar på det. De är bäst på analyser när det gäller individpassade löparskor. Och detta skulle ju faktiskt kunna vara ett jävla bra julklappstips.
Ja, det är kanske det bästa julklappstipset.
Ja. Ge bort en riktig skoutprovning. Det är ett tips som vi har i julklapp. Jag skulle gärna vilja ha ett paket under granen. Ja. Som var en individanpassad utprovning av ett par nya löparskor.
Ja, en grymt bra julklapp.
Och eftersom det här är en väldigt bra julklapp, tror jag, och många tycker det, så det är lite brådis alltså.
Ja.
Det bästa är väl att gå in på Löplabbets hemsida. Men alltså för att, så att säga, få det här presentkortet i tid vad gäller en skoutprovning, då är det bara gasa direkt, skulle jag säga.
Japp.
Stort tack, Löplabbet. Elitpoddens fysiska status är nästa punkt på dagordningen. Du himlar med ögonen. Du himlar med ögonen.
Ja.
Ja. Den här punkten är mer intressant än någonsin tidigare. Det är faktiskt sant. Helt plötsligt ser jag Sigge på en filmsnutt i sociala medier. Sittandes på en väldigt konstig cykel. I vad som såg ut att vara som ett labb ungefär.
Mm.
Jag fick sedan klart för mig att Sigge var på Bikefit. Bikefit, Sigge.
Mm. Vad är det för något?
Berätta.
Ja. Det är när man köper en dyr cykel så vill man ju sitta optimalt på den här cykeln. Och då går man till en kille som är helt grym på att ställa in cykeln till dig. Du kan ställa in cykeln på massa sätt. Flytta pedalerna och styre och sadel och massa sånt. Så det har jag gjort.
Vad kom ni fram till då? Hittar ni liksom dina vinklar?
Det är liksom den anordningen som själva styret sitter i. Kan vara olika lång och olika vinkel på. Det slutade med att jag fick byta ut den. Ja, det är en hållare, eller vad man ska säga. Liksom ett, ja, styrstam tror jag det kallas för.
Mm.
Så den bytte han ut helt enkelt. 1200 spänn för den lilla plåtbiten.
Ah, okay.
Ja.
Och sen tramporna? Det var...
Ja, tramporna, det måste jag köpa till den där hojen sen. Innan jag ska cykla på den.
Den här analysen i förlängningen, vad betyder den? Betyder den att,
förhoppningsvis att jag inte ska få lika ont i nacken och ryggen. Det är, liksom,
är det för att man inte ska få ont?
Ja, delvis det. Men jag tror att de flesta de tittar nog mest efter att de ska få mer kraft i tramporna liksom, eller få ut mer effekt.
Mm.
Helt enkelt.
Men det vill väl du också?
Jaha, ja, det är klart.
Men gillar du materialsporter?
Mm, nej, egentligen inte.
Är inte du löpare?
Jo, ja. Eller jag var. Ja. Inte nu längre.
Men nu är alltså biken fit?
Bikefit, ja, Bikefit. Ja.
Är du fit?
Nej, det är jag inte. Nu har jag köpt utrustning så det kan vara dags att börja träna.
Jag är fan inte heller fit.
Nej.
Nej. Ändå kör jag som en idiot.
Ja, men du är ju fit.
Nej, jag tror det är fel på ämnesomsättning.
Jaha.
Jag tror det. Nu är inne på vikt där igen.
Ja.
Fan, det är ju tabubelagt, får man inte prata om. Men alltså, jag körde mig helt tom för några dagar sedan.
Okej, på ett pass alltså.
Ja, för jag har provat här lite att försöka värma upp på löpandet. Mm. Alltså springa 5-6 kilometer. Eller springa en halvtimme.
Mm.
Så långsamt går det. Och sen köra det riktiga passet på roddmaskinen.
Ja,
men jag blir helt död i kroppen.
Efter att du har gjort den där uppvärmningen? Alltså.
Ja, jag känner mig alltså sliten redan när jag börjar i roddmaskinen.
Okay.
Och jag vet inte om det är att jag börjar gå över gränsen. Eller om det är så att det liksom helt enkelt inte passar som uppvärmning.
Det tror jag faktiskt, det är nog det handlar om. Det är inte att du går slut på energi.
Men varför, hur kan man bli så jävla urlakad av lite jogging?
Det är ju som om du cyklar före du springer. Då känns det ju, om du cyklar stenhårt i en halvtimme och så kliver du av och börjar springa direkt, det känns det ju kass.
Ja.
Ja.
De har ingen stunds riktigt.
Nej, för att du använder musklerna på ett helt annat sätt. Liksom.
Men jag säger det igen. Rodd är och förblir en brutal idrott.
Ja.
Hur går det för Joni Jacko?
Ja, han kör på. Det kom någon meddelande där om att han hade kört... Vad var det? Jag kommer inte ihåg. Jag skickar vidare det till dig.
Ja, fan vad det? Var det någon 500 eller?
Ja, någon sånt. Så ja. Att, ja, nej, han ligger i alltså. Och sen skulle han meddela att han skulle vara med i någon tävling. Någon sån här multifit tävling. Man skulle cykla, ro och cykla och köra chins och allt möjligt. I någon kombo och intervall av något slag.
Tycker jag inte om.
Mjölksyra fest.
Det där tycker jag inte om. Det tycker jag får skita i.
Precis. Men det lät som...
Är det något VM eller något?
Ja, det var något SM eller något.
Jaha.
Det lät som att det passade honom ganska bra faktiskt.
Ja. det gör mig skulle det inte passa.
Nej, det tror jag inte. Det skulle jag se det på kins faktiskt.
Varför det?
Jag tror inte du är så bra på det.
Varför tror du inte det?
Nej, jag tror inte.
Med armar.
Ja, jo, precis. Du tjatar med hur svag det är. Det är inte så bra om man ska köra kins.
Nej, men alltså, kins handlar ju tyvärr inte bara om att stärka armar. Det handlar om att inte vara för tung.
Ja, jo, precis.
Aktuellt. Vi har kommit fram till det aktuella i löparvärlden. Rykande, heta, nya resultat.
Yes.
Har du några?
Nej.
Nej.
Det har inte hänt så mycket sen sist.
Inte jag heller. Sanning, de flesta elitlöparna gör väl annat just nu?
Ja, nu är det de lugnaste perioderna faktiskt de här veckorna som är nu.
Jag såg att Rogestedt förresten, det är ju lite aktuellt, troligen har hittat tillbaka.
Mm. Lite livstecken på hans Insta-konto. Jäkligt roligt. Jag undrade vad som hade hänt faktiskt. Eller undrar jag fortfarande. Men...
För det var ju tungt 2019.
Ja, väldigt tungt.
Hoppas att han hittar den där 100-procentiga formen under 2020. Har ju en radda SM-guld, brons i junior-EM, guld i ungdoms-VM.
Mm.
3,36 på 1500.
Mm.
Höga 1,45 på 800. Det är
en ganska duktig löpare.
Ganska duktig. Grym potential. En sak, Sigge, som ju är aktuell är längdskidåkning.
Mm.
Den här sporten alltså som får sinnessjukt mycket uppmärksamhet. Kollar du Vinterstudion?
Nej, aldrig faktiskt. Eller, nej, extremt sällan. Det är någon gång.
Synd. För det är så sjukt spännande när Jo Haug kör.
Ja, precis.
Det blir strid på kniven.
Ja, man vet inte om man skulle kunna sätta en repris bara och kolla samma lopp hela tiden.
Hur som helst, på tapeten nu, den fysiska hälsan hos somliga åkare. Vår egen Frida Karlsson, supertalangen, och Norges Ingvild Flugsta Östberg. Har båda tagit någon sorts timeout eller de kan inte köra, deras kroppar funkar inte. Frida har tävlingsförbud på grund av hälsoskäl. Och det är lite hysch-hysch. Det är inte så att man får klarhet direkt.
Nej, man kan ju förstå vad det är för något. Men det verkar vara jobbigt att säga vad det är, rakt ut.
Men man har väl sagt att det har med, vad ska jag säga, näringsintaget att göra.
Ja, den har ju kommit precis. Att det är obalans mellan näringsintag och träningsbelastning och tävlingsbelastning.
Men det som är så dumt, för jag hatar ju att spekulera om såna här grejer, för det kan ju bli fel. Men,
ja.
Men när man inte får reda på något, då kan man liksom inte låta bli att spekulera.
Nej.
Eller hur?
Ja, nej.
En person som inte mörkade den här biten utan var helt transparent, det var ju löparen Johan Larsson.
Ja, precis.
En kille som verkligen lärt sig läxan om vart gränsen går, en kille som också har gått över gränsen rejält. Jag pratade med Johan igår. Och nu ska han ge sin syn på detta i Elitpodden.
Okej.
Tjena Claes.
Tjena Johan. Hur är läget?
Jo, det är bara bra.
Och formen?
Själv?
Ja, min form är inte 100%, men du kör på bra nu, har jag fattat det som.
Ja, jo, men det stämmer. Jag är igång bra nu inför Sevilla och jag har egentligen varit igång ganska bra hela hösten, kan man säga. Sen i mitten av september så tycker jag det har rullat på bra.
Med siktet inställt alltså mot 42 kilometer i Sevilla, vad är målsättningen där?
Målsättningen är att göra under 2:11.
Det är tufft.
Det är väldigt tufft och det är helt klart så att allt måste stämma. Allt. Jag måste ha en bra dag, det måste vara bra förhållanden, jag måste få vara skadefri, frisk och att träningen rullar på precis enligt plan. Så helt klart är det. Det är väldigt, väldigt tufft, men jag kommer gå för det. Och jag tror att får jag alla bitar på plats så är det fullt möjligt.
Maradebuten i Pisa, va? Vad hade du där? Ja. Var det 2:16 eller?
Ja, 2:16:14 hade jag där.
Mm. Och nu har vi ju flera som går bra på den här distansen i Sverige. David senast, svensk rekord där vi pratar massor om. Siktar du så högt upp alltså?
Jag tror inte att jag kommer kunna göra 2:10:09, det tror jag inte, utan någonstans så 2:11:00 det är nästan precis kring 31 blankt. Och jag tror att det är där jag kommer kunna ligga. Det låter kanske som att jag inte mer än liksom 40-45 sekunder, men det är ju mycket, varje sekund där är ju tuff. Och jag är rätt så fartkänslig så också. Så jag tror att, som sagt, kan jag vara i riktigt bra form så tror jag att jag kan ligga kring 31 minuter. Jag tror det. Någonstans det är vid 30 det börjar, men försöka passera där på 1:33:00. Liksom. Och sen har man dagen så kan man hålla hela vägen. Har man inte dagen så blir det 2:13 kanske, 2:12. Alltså någonstans. Men jag kommer gå för det. Det finns inget annat.
Det är jävligt bra ändå det.
Ja, så är det ju. absolut. Så det känns någonstans som att jag har allt att vinna, inget att förlora. Så känns det. Och det är jättetufft och det, så är det. Så att, men jag tror på det, annars hade jag inte gjort det. Jag kommer ju till och med vara känslig från jobb nu från de här 13 januari och faktiskt, vad blir det, 7,5 månader framåt. Helt känslig är det, så jag kommer gå in för löpningen nu stent en period.
Där har du sig. Det är så det ska vara. Om man ska lyckas, då ska man inte jobba. Alltså.
Du menar att du tycker jag ska ta känsledigt också?
Ja, och cykla. Ja.
Jag har ett sånt jobb där det är svårt att jobba deltid. Och då känner jag liksom, då är det antingen liksom fortsätta jobba som jag gör. Och då tror jag att det är svårt att springa så 2:13. Det tror jag är fullt möjligt även att jobba heltid och sådär. Men ska jag liksom få den där sista lilla återhämtningen och kunna sova lite extra på morgonen, sova lite, kunna ta och sova lite efter lunch. Och, nej, men liksom just det här att se till att man får rätt återhämtning och undvika stressiga perioder på jobb och sådär. Så tänker jag att jag ska testa detta och se.
Jag intervjuade ju dig för några år sedan när du var ju på botten, kan man säga. Hur långt ner i källan var du egentligen?
Alltså jag mådde ju skit, gjorde jag rent ut sagt. Jag får säga att jag var riktigt långt ner, det får jag säga. Jag mådde inte alls bra. Dels mådde jag dåligt då rent fysiskt eftersom jag hade så många, många olika värden som var dåliga. Och det i sin tur klart påverkade ju en psykisk jättemycket. Så det var kanske det allra värsta då i det psykiska, att inte kunna liksom kunna träna som man vill och göra det man tycker allra mest om och springa och vara i bra form och det, så det, nej, jag mådde skit.
Men du gick över gränsen. Varför gjorde du det?
Alltså jag som vi pratade om då, jag sprang ju en halvmara i Berlin och hade en målsättning där som var att göra under 1:04 och sen strax efter 10 kilometer kände jag det här kommer inte gå. Jag passerade 30 på 30:25 då och det var ju liksom precis där jag skulle ligga, men då hade jag behövt hålla den farten hela vägen. Och kände det att nej, hade inte riktigt dagen och var väl kanske inte riktigt i den formen heller med facit i hand. Och sen så kände jag efter, analyserade jag loppet lite grann efter och sen så tänkte jag nej, men jag tror att gå ner lite grann i vikt liksom, för jag är ändå hyfsat liksom stor mot de andra och så började jag liksom dra ner på lite olika grejer i maten liksom. Jag brukar alltid ha lite sylt i gröten och russin och lite sådär, och så började jag plocka bort det och sen började jag plocka bort liksom, ja, men lite olika grejer i kosten, plockade bort det mesta liksom, framförallt mycket, väldigt mycket av fettkällorna plockade jag bort liksom och så åt mindre kolhydrat och åt mindre portioner rent allmänt liksom. Och jag till en början så märkte jag ju faktiskt ingenting. Jag tyckte liksom, nej, jag kände ingen skillnad, men jag märkte ju direkt att jag började gå ner i vikt. Inte så fort i början, utan tyckte det var ändå liksom ganska stabilt så. Och sen jag märkte att jag fick effekt. Jag sprang bara ett par, tre veckor efter jag hade börjat dra ner lite på vikten, så sprang jag ett par landsvägslopp och jag hade 29:34 och kände mig väldigt lätt och fin. Och sen så fortsatte jag med samma taktik ju. Och sprang ju NM då på 29:11 och kände också fan liksom, det här är ju rätt melodi. Lite till liksom, tänker jag. Och sen liksom bara på, kan man säga, från NM där. Det var i, jag tror det var någon så här 22-23 maj då. Så bara på typ 2 veckor sen så gick jag från att känna mig liksom lätt och fint och liksom helt känna mig jättetung i benen och var precis som kroppen helt slog bakut. Så på 2-3 veckor där gick jag från att vara i kalasform till att känna mig fruktansvärt trött i kroppen och så. Och sen var det att jag märkte ju det egentligen först genom att jag träffade min bästa vän då på centralen i Lund. Vi skulle gå ut och käka en fredag liksom, och så frågade han om jag varit hos tandläkaren och då, nej, det hade ju inte varit, va? Och då sa han till mig att du är rejält svullen i ansiktet liksom. Då var jag svullen över kinderna och det är ungefär som man har fått bedövning på båda kinderna liksom. En spruta i varje. Och
vätska alltså, eller
vad? Ja, det var vätska. På något vis var det ju någon vätska som har trängt ut i, jag kan inte riktigt det där rent fysiologiskt. De har försökt förklara för mig någon läkare som jag fattar fortfarande inte riktigt, att det är något cellmembran eller sånt där som tränger ut vätska ur liksom. Jag som sagt,
jag såg någon bild på dina fötter, kom jag ihåg.
Ja, precis.
De var stora.
Och det, Ja, ja, visst. Och framförallt det här liksom, jag hade ju känt det hela den veckan att jag hade känt mig konstig underbenan. Jag hade känt mig liksom spänd och så framme vid liksom benhinnorna, om du tänker dig, liksom, och ner vid anklen och så liksom. Och då kollade jag ju liksom, tittade vi på mina anklar också liksom. Då såg jag att jag var jättesvullen över dem liksom. Det såg ut som jag hade vrickat båda fötterna. Man såg liksom inte alls vad heter det, anklen och ja, den här lilla kulan som går ut vid foten. Ja.
Och så blev det en massa tester naturligtvis så småningom. Ja. Och de testerna visade bland annat ett testosteronvärde som inte en man ska ha.
Nej, precis. Jag hade ju ett testosteronvärde som var som en kvinna ju. Som en kvinna ska ha. Jag hade, man ska, som kvinna ligger man mellan 0 och 2, 3 och 0 och jag hade 2 och 8. Liksom. Så det var helt åt helvete ju.
Därifrån till den position du är idag, alltså hur lång tid har det tagit, hur svårt har det varit att, så att säga, komma tillbaka från detta?
Jag höll ju på hava, kan man säga, nästan ett år då innan jag liksom, jag fick ju en hel del dåliga värden då när jag var och testade då i juni 2015 då när allt detta hände liksom med svullnad och detta. Men sen kan man ju säga att det var ju först i maj egentligen som jag bestämde mig för liksom 2016 då att liksom lägga elitsatsningen på hyllan. Och det var ju med anledning att jag hade varit där januari 16 på träningsläger i Sydafrika och kom hem. Och då tappade jag håren på benen och sådär va. Och då var jag iväg och då, vi hade inte testat testosteronvärdena innan där. Utan då hade jag dåliga sköldkörtelvärden och påverkan på levern och blodvärden och så som var låga innan dess va. Så att det var först då som jag fick liksom bekräftat det här med testosteronvärden. Och sen gick jag ju, försökte ju kämpa på liksom fram mars-april. Men sen så i maj då så 16 insåg jag att jag får lägga ner det här och lägga det på hylla. Sen tog det ju egentligen, kan man säga, 1,5 år innan jag kände mig riktigt liksom pigg igen, får man ju säga.
Men när det var som värst, då hade du en kropp där i princip ingenting fungerade som det skulle.
Nej, men lite så. Jag, alltså, saker och ting blev konstigt. Jag, alltså, en osund relation till mat hade jag ju. För jag liksom, hade en period när jag var hungrig på ett sätt som jag liksom aldrig har varit hungrig innan. Aldrig någonsin. Det var inte så att jag var liksom hungrig, utan det var så att det kändes som jag skulle, varenda jag kunde tänka på var mat liksom. Så när jag var så smal då så gick på något vis så efter ett tag där så kroppen liksom, jag vet, man kan inte lura kroppen hur länge som helst, utan den ställde in sig på mat liksom. Så jag kunde gå upp och äta 2 gånger per natt liksom. Jag kunde inte sova annars och sov oroligt och nej, men allt blev ju helt upp och nervänt liksom. Så nej, det var ju skit.
Johan, nu har vi ju 2 aktuella fall här inom längdskidåkningen. Frida Karlsson och Ingvild Flugstad Östberg. Där vi ju i och för sig inte vet så mycket egentligen om deras status. Vad säger du och vad tänker du?
Det är ju jättesvårt och det är svårt att uttala sig. Man får ju vara försiktig också med att uttala sig. För jag, som sagt, jag vet ju inte alls. Va? Men jag har ju läst om Frida Karlsson. Lite grann nu, de har ju skrivit oerhört mycket på Aftonbladet och där säger ju läkaren, de berättar ju inte i detalj vad det är, men de säger ju att det har med näringsintaget att göra. Så det är klart att det är ju inte otänkbart att det har med att hon tränar extremt hårt och kanske inte får i sig tillräckligt med energi. Det låter inte helt osannolikt att det skulle kunna vara. Så jag tänker också att det är inte lätt heller man är i hennes situation och får en sån, bli så oerhört framgångsrik och på en gång är liksom topp 3 i världen liksom. Och sen då inför den här säsongen så har hon ju säkert på olika sätt försökt pusha det ännu hårdare. Säkerligen, för hon vill vara med och hänga på en sån som Johaug liksom, som är outstanding eller har varit outstanding här nu. Det är väl inte helt osannolikt att hon har, kanske inte, förhoppningsvis inte så som jag har, men att hon får olika typer av påverkan på olika värden, alltifrån jag vet inte, men östrogenvärden kanske och järnvärden och så, men det är ju bara spekulationer.
Häng kvar där, Johan. Vad säger du, Sigge? Nu har vi längdskidåkningen här som ett exempel. Johaug är helt överlägsen. Hon är tunn.
Det är en lätt tjej.
Hon är tunn i kroppen. Mm. Det är ju svårt, så att säga. Om man nu verkligen vill utmana. Förstår du? Jag ska fan slåss med Johaug. Då är det ju lätt hänt. Är det inte så?
Ja, jo, det är lätt hänt att man kör för hårt. Om man är professionell idrottare och håller på med sig, som skidor i det här fallet. Kulturen där har ju varit att man äter havregrynsgröt om man äter och man har koll. Och de har ju läkare kopplat till landslaget till skillnad från friidrott så är de med landslaget väldigt mycket, så de har ju koll liksom på grejerna. Så det kan vara tufft att äta tillräckligt mycket, liksom få i sig tillräckligt mycket energi när man gör av med så mycket. Skidåkare gör med mer än vad löpare gör oftast, för de tränar flera timmar och så. Om det här är så att hon har gått ner för mycket, alltså hon är för tunn och har gått ner för mycket vikt eller gått ner i vikt när hon inte skadar och så, då ja, det är klart det kan vara en miss, men jag tror inte man missar det. Det är liksom, det är något annat då. De har ju medvetet gått in för att kanske gå ner i vikt, inte bara träna hårt i någon tro att det skulle då vara bra.
Men tycker du någonstans att, eftersom i längdskidåkning så har man ganska bra kontroll på åkarna, tycker du att förbundet och läkarna i förbundet borde ha haft bättre koll?
Det är lite spekulation. Jag läste på SVT idag som hade Micke Svensson, gamla 1500-meterslöparen, som uttalade sig. Och så tyckte han tyckte väl att förbundet kanske, det ser ut som att skidförbundet borde ha dragit i handbromsen tidigare. Och så kan det ju vara. Mm. Så kan det ju vara. För jag tror inte de stänger av henne lättvindigt, utan det är någonting säger mig att hon är ganska, eller det är ganska dåligt innan man blir avstängd utav hälsoskäl. Det är inte någon liten grej bara liksom så. Det krävs ganska mycket.
Johan, vad säger du om att man så att säga inte är, du var ju väldigt öppen med när du hamnade ner i källaren verkligen här, men vad säger du om att man inte är det i de här fallen, utan att det är lite höljt i dunkel allting?
För mig kändes det viktigt någonstans att förklara vad det var som gjorde att jag inte tävlade och att jag mådde som jag gjorde. Och så. Jag vet ju inte alls där om det är så att det är någon liksom allmän policy de har i skidlandslaget att man inte går ut med det, eller att Frida själv kanske inte vill att man går ut med det, eller att man, som sagt, det är svårt att säga. För mig kändes det bättre att gå ut med det. Jag är ju liksom är inte någon världselit, utan det har ju mer varit Sverige-elit för mig. Så att jag vet inte i det här, att det handlar kanske i Fridas fall om att det som skulle bli så mycket massmedial uppmärksamhet kring det. Så att man gör bedömningen att detta är det bästa. Liksom. Så det är jättesvårt att säga. För mig kändes det rätt, och det får ju vara upp till var och en. Och sen tänker jag, ja, det får kännas rätt för var och en.
Överhuvudtaget till de som har gått över gränsen eller på väg att gå över gränsen, vilka är dina råd?
Det har jag ju sagt innan också. Jag tror att man behöver gå och göra tester då och då för att se hur man ska ligga till själv när det gäller liksom testosteron och sköldkörtelvärden och blodvärden, så där, så man liksom vet vad man har att utgå ifrån. Det tror jag är superviktigt, och att man gör det när man är frisk, så man inte gör det när man börjar bli seg i kroppen. För ett referensvärde är ju bara ett referensvärde. Det är ju inte ett exakt värde just för den enskilda individen. Så det tror jag är skitviktigt. För redan rätt så små förändringar där kan göra, tror jag, en ganska stor skillnad. Och framförallt om man är idrottare på elitnivå, så är det ju små skillnader. Det blir ju slutändan stora skillnader. Sen tror jag att man behöver prata mer om det rent, alltså så kunskap, så att man behöver utbilda. Jag tänker de som går på friidrottsgymnasium och skidgymnasium och allting sånt. Nu har jag ju inte gjort det själv, så jag vet inte hur mycket man pratar om kost och hälsa och att man pratar om vikten av det. Jag har ju, jag menar, det såg man ju i mitt fall då, att vi inte kollade till exempel testosteronvärdet direkt. Det är ju ett rätt så tydligt tecken på att man inte fullt ut har kunskapen inom sjukvården, att man tror att det kan ha så stor påverkan. Och då har jag ändå en jättebra läkare som jag har jättestort förtroende för. Men just att man kanske inte där i ett första läge tänkte på det, utan att det är ju, känns som kunskapen där behöver bli bättre. Antingen är man sjuk eller man frisk, men som elitidrottare kan du vara någonstans mitt emellan.
Ja. Är du helt 100 nu, Johan?
Ja, nu är jag helt 100. Nu har jag inte testat mig sen i mars, men jag var och tog blodprover i mars då. Och då var det helt jättefina värden, precis liksom precis i mitten kan man säga av alla referensvärden, om man säger. Men det är klart att man är mer, det tror jag ju, att man är mer disponibel för att åka ut för någonting sånt här igen. Och ibland har man ju hört löpare som har problem det här med sköldkörtel och problem med testosteronvärden och så. Man har hört, det har pratats en del om, jag har lyssnat lite på, jag vet inte om ni känner till Galen Rupp. Där har det ju varit diskussioner mycket om hans tränare och sådär. Och brist på sköldkörtel och sköldkörtelvärden och likadant det här med behov av. Nu kan jag inte det i detalj, men jag har hört att det har pratats en del om det. Och som jag har förstått det så har han väl haft problem med det, Galen Rupp. Då, både testosteron och sköldkörtelvärden, och då fått det tillsatt på konstgjord väg. Och jag hade ju kunnat få, då när jag var dålig så hade ju den här läkaren, om jag hade legat på, säkerligen kunnat sätta in både sköldköttel och testosteron. Och då hade jag med största sannolikhet kunnat fortsätta kötta på som bara den. Men för mig är inte det ett alternativ. För det första är det ju direkt skadligt för min hälsa. Och för det andra så är det för mig, det är inte bara en gråzon, utan för mig är det en form av doping, även om man ligger inom referensvärdena. Ja, då har man liksom pushat gränsen för vad kroppen klarar för långt. Sen som sagt, jag ska inte säga att Galen Rupp gör det, men jag har hört att det har varit mycket diskussioner kring att man liksom tillför det, och får man då ett papper på det att man har låga sköldkörtelvärden, låga testosteronvärden, så skulle man, som jag förstår det, i princip kunna gå igenom tester. Så jag vet inte hur utbrett det där är, att man faktiskt, ja, resonerar som så att nej, men det här är ju inget problem, vi tillsätter sköldkörtel för du har ju låga värden istället för att kanske ta det lugnare med träningen.
Ja.
Det är väl en sån utveckling som jag är rädd för att man skulle nå i så fall inom, och jag vet inte hur det utbrett är i löpningen, men jag har funderat mycket på det på min eget, att ja, men om jag bara hade fått det tillsatt så kunde jag ju fortsätta liksom. Men för mig är det doping.
Johan, håll dig på rätt sida, balansera, ja, på rätt sida nu, och lycka till i Sevilla. Ja.
Stort tack.
Ja, ha det bra, ha det bra.
Ja, detsamma till er, detsamma. Hej. Hej. Hej.
Johan Larsson alltså, spännande att prata med honom. Och intressant att han just i det här ämnet tog upp Nike-projektet. Ja. Origin Project.
Ja, jo, precis. Det han säger att han har hört, det kan man ju bekräfta. De har haft en doktor som jag kommit ihåg, Brown eller någonting tror jag han heter, som han själv, den här läkaren, har sagt att han är bäst i världen på att ställa diagnoser på sköldkörtelproblem. Och den doktorn har ju de använt i det Oregon Project. Galen Rupp är en av de som har varit där. Jag vet inte exakt vilka det som har fått diagnoserna, men det är ju som Johan säger, att om man kör ner sig riktigt hårt i källan så kan det påverka sköldkörteln, och går man då till en läkare så kan man ju få medicin mot sköldkörtelproblem. Och det var väl samma, det har varit samma snack om astmamediciner då, att de har fått instruktioner att de ska springa upp och ner i en trappa innan de går in och gör de här astmatesterna, innan de ska blåsa, så att de får dåliga värden. Mm. Och får man dåliga värden så får man astmamedicin, kortisonspray bland annat. Då får man ju, har man och läkaren typ bara, ja, men du har ju astma, då kan du trycka den, fast egentligen har du inte astma, utan det är bara ett sätt att få i sig lite kortison.
Det är inte enkelt att balansera på rätt sida av gränsen i dagens elitidrott.
Nej, för jag tycker Johan sätter fingret på det ganska bra. Det finns ju ändå gränser. Vissa kan ju hävda att den är otydlig, men jag håller nog med Johan där, att som det här som han säger, att har man kört ner sig så och du inte kan. Du krävs att du vilar, men det finns en spruta du kan ta så du inte behöver vila. Det är en ganska tydlig gräns för mig i alla fall.
Men inte för alla.
Nej, inte för alla.
Nej. Dagens gäst, Sigge, vad skulle du säga utan att avslöja hans namn?
Ja.
Vad skulle du säga då?
En skönlöpande junior som snart är senior.
Jag trodde du skulle säga hans pappa.
Ja.
Men det gjorde du.
Nej. Det var taskigt.
Han har en ryggsäck och har den här pappan som har varit bäst. Den kommer vi inte runt här.
Nej.
Det går inte. Jag ser honom. Snart kommer alla också höra honom. There'll be a golden letter reaching down when the man comes around. Egentligen var han skidåkare från början, men i slutet av tonåren bestämde han sig för att satsa 100% på löpning. Kanske gjorde han detta val redan några år tidigare eftersom han sökte sig till löpargymnasiet. Resten är historia. Nu tillhör han minst sagt eliten och de mest lovande inom svensk löpning. 3.43.19 på 1500, 7.58.29 på 3000, och jag tror att det största målet är 5000. Vi får se. Välkommen, Emil Danielsson.
Tack så mycket.
Är det 5000?
Ja, det stämmer bra. Det är väl det jag har siktat på ganska länge. Även om persen kanske inte riktigt vittnar om det riktigt.
Ja, vad har du på 5000? Är det 14, 11? 14,
11, ja, ja, precis.
Varför är 5000 distansen som du känner? Där ska jag göra det.
Ja, 3000 är väl egentligen inte någon riktig distans på det sättet. Än så länge i alla fall. Det verkar kunna bli det mer och mer, men... Och 1500 känner jag mig lite för långsam för, helt enkelt.
Vi har ju pratat om det rekordet också några gånger, 13-17. Gärdruds rekord. Är det någonting du funderar på?
Ja, absolut. Det vore häftigt att ta ett sånt rekord. Samtidigt så tror jag nog att det är andra som kommer att putsa den tiden redan innan jag är där.
Nu tänkte jag ju så här, vi sa ju det tidigare här, Sigge. Jag tänkte på förhand, nej, vi ska inte prata så mycket här om Emils pappa.
Nej.
Men det blir ju svårt. Och inte göra.
Det brukar vara så.
För först gäller det ju att slå hans tid på 5000. Den är rätt bra.
Ja, precis. Den är väl 3 sekunder ifrån det där rekordet, så jag får kanske sikta in mig på den till att börja med då.
13.20.29 satt 1988 i Oslo. Det är ändå nära.
Mm.
Nära rekordet.
Mm.
Mm. Är han sur för att han inte tog det?
Nej, jag tror faktiskt inte det, men han, möjligen om man grämer sig lite för att han inte försökte mer att jaga just det rekordet.
Jonny Danielsson är din pappa, en legendar inom svensk löpning. Belastning eller inte?
Det har väl varit lite både och genom åren, men för det mesta inte, tycker jag faktiskt. Jag tycker det har kunnat ta det på ett bra sätt och se det mer som en motivationsfaktor, att man vet på något sätt att det kan vara möjligt. Liksom.
Hur mycket bollar du med honom? Alltså, hur mycket hjälper han dig i löparsatsningen?
Ganska mycket, att jag pratar med honom om hur träningen funkar och bollar lite inför tävlingar och så, att man hör av sig och så här lägger upp, inte taktik så, men att man bara pratar igenom och så. Men rent specifikt så pratar vi ingen träning så, utan det är bara med Patrik Kärdal då, som lägger upp program och så. Sen är han ju intresserad och vill skicka liksom över träningsjournal och så till honom också, för han får han se vad jag har gjort och lite så.
Man tror ju att det var självklart att det skulle vara löpning för dig från början, men så var det alltså inte.
Till en början var det nog mer självklart för mig att det skulle vara löpning, just för att det tog ganska lång tid innan jag kom in i skidåkningen och tyckte att jag kunde prestera och vara med i långt fram i loppen skidåkningen. Men när jag väl hade bestämt mig för löpningen så började även skidåkningen lossna när jag började på löpargymnasiet. Och då blev jag lite så här att jag höll i skidåkningen ett par år till och åkte helt okej på junior-SM och lite sånt. Men kände någonstans att jag ville ändå gå 100% på löpningen, och det var svårt även att träna tillräckligt mycket skidor för att kunna hävda sig när jag bodde i Stockholm då.
Men var det att du kände att du hade liksom bäst förutsättningar i löpning, eller var det något annat som var avgörande?
Det beror på lite hur man ser på det. Om man skulle vara rent objektiv, så är det väl förmodligen större sannolikhet att man blir världsmästare i skidor till exempel, om jag hade gått all in på det. Men det är väl inte riktigt därför jag håller på det sättet, utan jag ser det som en roligare utmaning och det känns helt enkelt roligare att hålla på med löpningen. Och jag vill liksom inte bara satsa för att kunna vinna VM, utan det är roligare att ha den utmaningen med löpningen. Och det känns som en mer fair sport på något sätt. Jag tycker att det var lite tråkigt på slutet med allt det här med vallning och att man var tvungen att det är så mycket material i skidåkningen, och det kunde jag uppleva som lite tråkigare just där, att det inte är riktigt lika utslagsgivande som löpningen.
Det där skulle jag ju bli fullständigt galen över. Tänk att hålla på med en idrott. Och så har du dagen. Du är bäst någonsin i kroppen.
Och så är det
OS. Och sen är det vallapiss.
Ja, jag kan inte heller tugga i mig det riktigt. Jag får med pappa Ingbritsen, Gert Ingbritsen också. De höll på med skidor, ungarna där. Men att han också, lite åt det hållet, att pappan, tror jag, han tröttnade på materialdelen i skidåkningen. Att de hade inte råd, eller han tyckte det var för stökigt och bökigt att hålla på med. Annars hade de kanske kört mot skidor då.
Alltså, jag har ju tyckt om skidåkning väldigt mycket, och det är att titta på världskuppen så ofta jag hinner och så, men jag känner någonstans att löpningen var mer min grej. Jag gillade den träningen bättre och har alltid verkligen tyckte om att vara ute och springa överlag. Så.
Vad är hårdast? Löpning eller längdskidåkning?
Ja, det är löpning helt klart, skulle jag säga. Ja, egentligen på flera sätt som jag upplever det. Dels det här banlöpning i alla fall, att det finns liksom ingenting att gömma sig bakom, utan det är bara samma varv var man är. Det är 5000 meter i synnerhet som jag upplever det kanske. Så pass länge, men ändå så pass snabbt och hårt rakt igenom. Det finns inga utförsbackar eller något åt det hållet.
Och så kan man inte skylla på taskevalla här.
Nej, precis. Sen, det är klart, alla de som är i världstoppen i skidåkning, de är ju också väldigt, väldigt vältränade och tränar extremt hårt. Jag har ju umgås mycket i skidkretsar ändå och sett hur de kör, och det är många timmar i myrarna och mycket tuffa pass. Så det är väldigt mycket respekt till dem också såklart.
Hur har du annars, Emil, summerat 2019? För det känns som att du under det här året har nått någon sorts ny nivå.
Ja, till slut så blev det väl så. Det började ganska fumlande och jag hade tuff första halva av säsongen egentligen och kände mig väldigt stark i våras, men sen funkade det inte riktigt på de första loppen, men jag var runt mina pers ändå, som var ända sedan 2016 då på 1500, 3:45 som jag gjort ganska många gånger sedan dess, och kände att det började vara dags att ta den tiden till slut. Och sen andra halvan av säsongen så började det, ja, jag gick egentligen bara på att köra i all in på några tävlingar och verkligen tävla mig lite i form, och hade först ett försök till på 3:45 där i riktigt dåligt väder och ganska mediokert lopp också från min sida egentligen, och sen lossnade det äntligen där i Finland samma vecka då, och sen två dagar efter också 3000 som har varit kanske ännu mer i mitt bakhuvud i flera år, att jag skulle vilja gå under det här 8 minuter.
Mm.
Och det känns som kvitton på att det ändå har gått framåt de senaste åren.
Vad betyder det, Emil, när du får de här kvittorna? För det är ju jävligt mycket tid och arbete som ligger bakom, och sen så plötsligt så händer det någonting. Vad betyder det?
Nej, det är klart det är väldigt skönt. Jag har ju som sagt siktat in mig på 5000 väldigt länge, och där har jag haft svårt att få till det verkligen. Och 14:11 känns inte alls som något jag är speciellt nöjd med, utan det är den här 7:58 är något som jag mer ser som min kapacitet även på 5000 meter. Så det var väldigt skönt att få det med sig, trots att 5000 meters prestationerna i sommar kanske inte var på den nivån jag hade hoppats.
Det är säkert att gradera de olika distanserna, vilka som är värst.
Mm.
Jag tror fan att det är 5000.
Ja, 3 och 5 skulle jag säga. Men 5 är nog snäppet värre än 3 ändå. Tuff att hålla på några minuter till. Bara den anledningen. Så på nästan samma intensitet.
Vad säger du?
Ja. För som jag upplever det så är det precis så också. 3000 och 5000 är ungefär lika jobbigt hela tiden. Men 3000 är över mycket snabbare.
Mm.
För 5000 är i princip lika trött efter 3 som när man går i mål på 3. Just för att det, ja, i slutet av loppet så är det lite hysteri liksom, man, om det går bra i synnerhet så tänker man inte på det så mycket, men i 5000 så ska man hålla ut i 2 kilometer till.
Ja. Du sprang terräng igen nyligen.
Mm, precis.
Reflektioner efter det?
Ja, det är ingenting jag är speciellt nöjd med egentligen. Jag fick upp förhoppningarna därför jag gjorde ett bra terränglopp i Holland där 2 veckor innan ungefär. Och då började jag liksom känna att ändå hittat en riktigt bra form i höst, men sen kom jag till Portugal och det var något helt annat än det loppet jag sprang i Tilburg där. Ja, det blev för hårt för min del egentligen. Jag klarade inte av att hänga med där framme där jag hade velat vara.
Vi pratade om Robels prestation där
mm.
i förra avsnittet, och så var vi inne lite på vilken typ av terräng det var och springa på den tiden.
Aha.
Som han gjorde. Jag vet inte om Emil kan sätta ord på Robels prestation med tanke på hur banan var.
Ja, nej, det är enormt respektingivande, och i synnerhet om den var som de hävdade att den var några hundra meter för lång, eller längre än 10 kilometer också.
Mm.
Och trots det springa, jag minns inte exakt vad han har för tid, under 30 va?
Ja, 29:59 va?
Ja, det är extremt bra. Alltså,
det var en tuff bana, det var mycket backar och
ja, verkligen, det var,
skrålöpning. Och
det var egentligen stigande från starten och drygt halva varvet, och sen var det en snabb utförslöpa och sen började man om igen på samma uppförsbacke då. Det var några lätta partier i uppförsbacken, men aldrig egentligen att man vände över krönet förrän man var på toppen. Så det var tufft, och verkligen imponerad av Robel som bara gick hårt från start och malde ner de andra helt enkelt.
Du var inne på Emil, din tränare Patrik Kärdal, som du har haft hur länge då nu förresten?
Ja, det lär bli 6 år tror jag. 2013 måste ha varit första året som vi började köra. När jag började löpa då, ja.
Hur tänker ni? Vad är filosofin?
Vi har faktiskt hållit oss lite utanför det här dubbeltröskelsnacket.
Va?
Och, ja. Jag är väl den enda i spårvägen som inte är 100% övertygad eller kör det fullt ut. Det är lite olika anledningar. Dels, vi har haft en del snack om det och så, men som min vardag ser ut nu med heltidsplugg och allt det, så känner jag helt enkelt att jag inte hinner med det för det första. Och sen har jag väl också känt lite att jag tror inte det skulle passa mig att köra så mycket kvalitet så många dagar i veckan. Det har alltid varit kvaliteten som har fått mig sliten och så. Nu vet jag att flera kommer säga, ja, men om du håller laktatnivåerna på rätt så funkar det ändå. Men även att köra för hårt på distanspassen när man inte är där riktigt har kunnat ta väldigt hårt för mig. Så jag satsar hellre på att få in volymen och sen två nyckelkvalitetspass som är riktigt, som man verkligen kan fokusera på. Och sen köra utifrån det och köra distans däremellan. Och känns det bra någon dag så kanske jag kör en distans som går lite snabbare och lite på det sättet snarare.
Om du skulle berätta i korta ordalag en träningsvecka nu under uppbyggnadsperiod, hur ser den ut?
Vi har kört lång tröskel, alltså 12 kilometer rakt av på tisdag, sen distans, eller egentligen ett långpass på onsdag också, 20 kilometer rakt av. Och sen distans resten av dagarna förutom lördag där det är ett hårdare långintervallpass. Eller möjligen backa ibland, men oftast långintervaller. Igår var det 10 gånger 1000 i en slags 10 kilometers intensitet ungefär.
Mm.
Och sen långpass på söndag, så det är inga konstigheter. Det är väl delvis inspirerat av hur pappa tränade på sin tid, lite den gamla skolan. Och sen ser väl till också att det är många runt om i världen som inte kör dubbeltröskel också som blir bra. Så det är väl lite inspirerat av det också.
Är det så? Man får nästan känsla av att alla, man måste göra det, annars så går det inte.
Jo, men lite den uppfattningen har man ju fått från, som det ser ut i svensk löpning just nu, att det är det som gäller.
Du vet, efter det att vi hade Kalle här och hans tränare Janne, då är det ju tusentals motionärer.
Ja, det är lag, det är lag på det här nu.
Som har börjat köra dubbeltröskel.
Ja.
Men ändå skönt att få ett bevis för att man behöver inte köra dubbeltröskel för att vara elit.
Nej, det finns olika upplägg som funkar.
Vilka pass gillar du mest då?
Tusingar har alltid varit en favorit som har funkat bra för mig med hög intensitet helt enkelt. Köra egentligen de här klassiska tusingarna så snabbt man kan som jag pratat om tidigare.
Ja.
Det är ett roligt pass där man kan köra riktigt hårt och ändå känna att man orkar köra nästa liksom hela tiden, kanske många. Så det är ett bra pass. Annars en klassiker som 10x400 är också kul på våren där när man börjar komma igång och känner att de passen ger väldigt snabbt resultat liksom när man börjar lätta lite på volymen och gå in på bana och köra lite högre farter. Så till en början så känns det ju riktigt segt, men sen när man har fått ett par pass liksom då brukar det väldigt snabbt kännas att man kan börja tävla liksom igen. Och det är en god känsla.
Ni kör ingen sån snabbhet under vinterhalvåret eller uppbyggnadsperiod?
Inte några längre på bana, utan det händer. Ja, vi ska väl köra igång med det nu. Det har inte varit så mycket under hösten, bara lite stegringar för att hålla farten uppe. Men nu börjar vi med lite mer teknik och sprint inslag på torsdagar där emellan kvaliteten. Så det är lite lättare sprint med inslag av lite löpskolning och sånt för att hålla liv i snabbheten som lätt blir lite lång väg om man inte håller i det, tycker jag, och komma in i den riktiga toppspeeden igen.
Hur blir det med inomhussäsongen för Emil Danielsson?
Jag kommer nog inte att satsa på inomhussäsongen något särskilt. Vi får se hur det blir med SM där. Annars har jag ett par andra lopp som är inplanerade redan på gata runt om i Europa. Så det blir kul att se fram emot de loppen mer än att gå in inomhus egentligen.
Vad kommer det sig då? Jag får känslan av att det är ganska många, vet jag inte. Men att det blir lite vanligare och vanligare att man inte är lika sugen att köra inomhussäsong.
Det har alltid varit så att en del väljer bort det, men jag håller nog med att känslan är att det är lite fler faktiskt som prioriterar ner inomhussäsongen. Kan köra färre lopp. Man kan köra något lopp bara för att ställa upp för klubben på SM och så. Men man prioriterar sin uthållighetsträning.
Är det därför att hålla en högre nivå i den riktiga säsongen så att säga?
Ja, det är väl kanske huvudsakliga anledningen att vill hålla i grundträningen helt och hållet och känner lite om jag ska köra inomhus, då vill jag ändå köra en del specifik träning så att jag kan springa bra på både 1500 och 3000. Då förlorar man liksom en och en halv, kanske på 2 månader, kanske inte helt och hållet träning, man kan ju ligga i hyfsat ändå, men det blir ändå ett avbrott lite grann. Och det i år nu när det inte finns inomhus EM heller som man kan sikta mot, och VM känns kanske en aning långt bort just nu, så tycker jag det passar bättre att kunna hålla grundträningen hela vintern och köra lite längre lopp där man kan köra på ren grundkapacitet egentligen.
Målsättning 2020?
Det är helt klart EM i Paris i augusti. Egentligen vill jag kvala på både 15 och 5000, men som jag ser det så är det 5000 jag skulle vilja springa i synnerhet.
Vi pratade här tidigare i det här avsnittet om balansen och risken att kliva över någonstans i träningen. Att funderar du på det något? Att hålla det på rätt sida?
Ja, absolut. Det är hela tiden en balansgång, känns det som. Speciellt har det känts så för mig på grund av att det har varit ganska mycket med plugg och allt vid sidan av det. Att man har, när det känns riktigt bra i träningen, så kan det krocka med en tenta vecka om man vill egentligen springa en toppvecka, men samtidigt så måste man åka till skolan och tenta plugga eller skriva uppsats med några klasskompisar och sen efter det sticka ut och köra sin distanspass. Då blir det lätt att sånt som återhämtning och sådana små grejer blir lidande, och det sliter ganska mycket, och då är det svårt att hitta den balansen, tycker jag. Men annars känns det som nu i höst har det trots allt funkat väldigt bra med träningen, så det känns som att jag har hittat någon form av balans. Tidigare har det varit mer upp och ner vecka för vecka, att man har en bra vecka, sen om man är en vecka där man är sliten och kanske får någon känning och så, men nu har det funkat kontinuerligt senaste, säg 2 åren egentligen, bättre och bättre, och framförallt i år så har det verkligen funkat regelbundet under lång tid, och det ger ju resultat, känner man direkt.
Vad ligger mängdmässigt på just nu?
Ja, det där är intressant. Det blir alltid beroende på hur man räknar, men vi siktar på 14 mil i alla fall på bra veckor liksom. Men snittet blir ju något lägre alltid, men man får väl säga 14 då. Så.
Ja. Emil, hur mycket går man framåt som löpare för närvarande, just med tanke på att så många, eller ganska många i Sverige, springer bra?
Ja, vi pratade faktiskt om det senast igår på träningen, att för några år sedan så var ju 3.40, då var man Sverige etta. Det var ju fråga om 4-5 år sedan, tror jag. Minns inte exakt när det var Leandersson som bara var under 3.40, eller Ek gjorde det någon säsong där för några år sedan. Men nu är det ju liksom mer eller mindre vardags. Ja, det är ju flera stycken som har gjort det i år, så nu känns det som att...
Flyttar man fram gränserna själv?
Ja, men precis. Det känns som att 3.45 är liksom inte så stor grej längre. I alla fall är det så jag upplever att nu ska man ner åt 3.40 för att det ska vara i Sverige-toppen. Och det känns inspirerande framförallt. Det blir liksom inte det här ouppnåeliga, utan nu är det ju flera stycken som gör det, så då... Varför skulle inte jag eller någon annan i spåret kunna göra 3.40 lika gärna som att man siktade på 3.45 för några år sedan?
Snart jul här. Hur firar du?
Jag ska faktiskt åka upp till Dalarna. Det var ett tag sedan nu, så det ska bli skönt att få landa lite där. Jag har ju bott i Stockholm i 6 år nu ungefär. Men det är alltid skönt att komma till Dalarna och ta det lite lugnt ett tag.
Springer du på julafton?
Ja. Vi pratade lite träning här efter EM och la upp den närmaste tiden inför nyårsafton och ska springa Sylvesterlopp, och Patrik frågade om mitt löpband hemma i pannrummet fungerade.
Ja.
Och då sa jag att pappa har hållit igång det under hösten, och ja, bra, då kan du köra 5x2000 på julafton.
Jag älskar att springa på julafton.
Ja, men det är schysst.
Eller hur?
Det känns bättre att sätta sig vid matbordet.
Ja, det gör det också.
Ja, men farsan håller formen på bandet? Eller?
Ja, det gör han. Han håller igång det, så det är bra. Själv också så springer han väl när han känner att han är sugen på det. Ingen satsning på något sätt, men han tycker om att hålla igång i alla fall.
För jag tror jag såg någon bild på det där bandet någonstans. Ja, jävla bra band
är det. Ja, det är ett bra. Det står inne i pannrummet i ladan och det är en vit vägg framför den enda som... Det är ingen display eller någonting på bandet utan bara ett analogt vred för farten så man får höfta lite där på känsla bara och köra.
Har du ingen stor LED-skärm på bandet? Du kan liksom Netflix och...
Nej. På sin höjd kan jag bära in en högtalare och ha lite musik i alla fall. Men det är ganska primitivt band. Så, men det går bra så ja. Jag har kört många bra pass på det bandet faktiskt.
Det låter lite som ditt pannrum.
Ja, fast hans pannrum måste vara lite större än mitt eftersom jag ska inte få in en cykel. Eller jag ska inte få in ett labband hos mig.
Nej.
Ja, men det är stimulerande miljö. Inte som de ställena du tränar på.
Nej, de är faktiskt oerhört stimulerande kan jag säga.
Ja.
Men för din cykel där i pannrummet, den gnisslar ju lite också.
Ja, den är rätt rostig.
Varje tramtag.
Ja,
Cykar inte det, eller?
Ja, det räcker att kliva in i det där rummet för att man ska bli psykad. Jag har inte tänkt så mycket på gnisslet just.
Vi hade ju Emil, förra avsnittet här hade vi med Kjell-Erik Ståhl. Ja, apropå att David Nilsson hade slagit hans svenska rekord på maraton. Lite jobbigt var det för Kjell-Erik.
Ja, det var ganska uppenbart. Det var jobbigt.
Måste man säga. Hur skulle Johnny känna om 10 000 meters rekordet rök?
Jag tror faktiskt inte han skulle vara det minsta bitter över det. Det känns inte som det i alla fall. Det känns som att man har gått och väntat på det i många år nu att någon skulle komma och slå det. Egentligen, ja, den första som jag har hört som han har pratat om som han trodde skulle slå det var väl Musse egentligen, tror jag. Men det är nog fler som man har tänkt att nu är det ändå dags att det... Då, vad blir det? 30 år i år, tror jag. Så, nej, jo.
31, va? Det var 88? Så,
89, ja.
89, okej.
Okay. Ja. Ja, men då blir det 30, ja, någonstans där. Så han börjar tycka att det är lite väl länge. Och i sommar, vi var ju på stadion när det var lite uttalat försök att slå det med Nappe och Robel där, men ganska snart så märktes det väl att ingen av dem hade dan då riktigt, men det tyckte han nog mest var lite tråkigt att det inte kunde ske då när han ändå var där och så.
Man säger inte för mycket om man säger att Kjell-Erik Ståhl är unik.
Ja.
På många sätt. Ja.
Unikt bitter.
Kanske, jag vet inte. Emil, stort tack för att du kom till Elitpodden.
Ja, tack för att du fick komma hit.
Och lycka till här nu 2020.
Tack så mycket. There'll be a golden letter reaching down
when the man comes around. Emil Danielsson.
Mm.
Det är spännande att följa.
Ja, absolut. Han är ju son till John nu.
Ja, ja. Han verkar ha koll.
Ja.
På prylarna.
Absolut.
Mm. Vad skulle du göra på 5000 idag? Ja, vad skulle du göra? Alltså nu, på riktigt. All in 5000. Pang!
Mm, just idag skulle jag inte gå i mål. Jag har inte berättat det för dig. Jag sprang här om dagen på löpbandet.
Jaha.
Jag kom 1,9 kilometer.
1,9?
Ja, sen ryckte det till i högerbad.
Så du skulle inte komma i mål alltså?
Nej, jag tror inte det faktiskt.
Jag alltså, fattar inte det där riktigt med dina vader.
Jag börjar faktiskt förstå.
Gör du?
Ja.
Hur lyder analysen då?
Analysen är ålder och klena ben.
Så är det just nu.
Ja.
Men snart är det nytt år.
Ja.
Ljusare tider.
Så får jag bara sätta mig på min nya Formel 1-cykel så kommer allt bli bra.
Hur hårt ska du köra i jul?
Jag ska köra på ganska hårt, tror jag.
Mm-hmm.
Jag ska börja träna nu.
Nu när du har fittat biken.
Ja, precis.
Tar du en snaps i jul eller?
Nej, det tror jag inte.
Det gör du inte. Har du sprungit efter en snaps någon gång?
Ja, det har jag faktiskt gjort.
Mm. Mm.
På en påsk på Gotland gjorde jag det. Då körde jag faktiskt 20x400 efter en silllunch.
Har du gjort det?
Ja, det har jag gjort.
Det här är intressant.
Ja.
Vad är dina så här, reflektioner?
Men det gick jättebra, men det var några timmar emellan. Och så det var en snaps. Och sen så sov jag middag, för jag blev väldigt trött efter den här silllunchen. Sen körde jag 400 på en grusväg. Det gick väldigt bra.
Ja. Mm. Det är lite olika... Det låter som att man har gjort det här många gånger. Men jag tror det just den där lilla vilan är nog viktig.
Ja, jag tror det också. Jag tror inte det var så bra om jag hade satt igång direkt efter.
För att jag vet att jag var ute och sprang någon gång och så hamnade jag mitt i någon tipspromenad med något företag som hade något jippo.
Mm.
Och de hade ställt ut ett bord med plastmuggar.
Ja.
De sa bara, vätskepaus!
Jaha, när du sprang förbi.
Ja, så sprang förbi. Så tog jag bara svepen. Men det var ju starka grejer det där.
Aha.
Mm.
Okej.
Okay. Så det var knepigt att
springa vidare så.
Hålla farten kan jag säga.
Ja,
men sen gjorde jag en annan, när jag flugit så här långt.
Aha.
Eller till USA, New York säger vi. För det är det jag kommer ihåg just nu. Jag har ätit mat där och druckit vin till maten. Och liksom, du vet hur man...
Aha.
Känner du igen det?
Nej. Nej. Jag har ju sett andra som
gör det. Nej, men jag gjorde så i alla fall. Och sen så när jag kliver av flygplanet,
aha,
och taxi till hotellet och byter om och springer i Central Park. Jävligt bra gick det.
Ja, okej.
Okay. Alltså det är ju helt fel uppladdning.
Ja, verkligen. Det borde ju med tidsomställning och allt det där.
Ja.
Och maten och vinet. Ja,
det var ingenting gjorde jag rätt.
Nej.
Ändå men, så där flög är det, jag fram.
Så där är det. Ibland så, du hade kunnat ha varit 100% förberedd och känns skit också. Så det går åt alla håll det.
Får jag dra en story till innan det?
Ja.
För jag, när jag kommer på grejer så då är det skönt att bli av med dem.
Ja, det är klart.
En annan
släpp
gång,
ut det bara.
En annan gång när jag sprang i mörker i skogen. Kolmörkt. Jag hade pannlampa. Jag tyckte om det ett tag. Springa med pannlampa. Det är ingenting
jag
du
kände,
gör.
Nej, det kände inte jag till. Alltså. Jag har haft en sån period faktiskt.
Jo då, hade jag. Och plötsligt, du förstår, i skenet av pannlampan dyker upp en hare.
Okay.
Harar tycker ju om att springa i ljuset. Så.
Ja, just det.
Så den springer i ljuset.
Ah.
Till sist så stannar haren. Och så kommer jag närmare och närmare. Och tänkte, alltså snart, ska inte den jävla haren springa iväg då? Till slut är jag så nära så att jag kan ta på haren.
Nej.
Ja,
okej.
Okay. Vet du vad som händer då?
Nej.
Den säckar ihop och dör.
Skojar du med mig?
Nej. Det är så man jagar hare.
Okej, okay. Du sprang ihjäl en hare?
Jag har alltså sprungit ihjäl en hare. Det här är helt sant.
Den haren måste ha varit sjukt dålig form.
Möjligt att den var det. Jag, jag tog den över axeln.
Va? Okej.
Okay. Jag visste, min pappa...
Du hittar ju på det.
Nej, nej, jag gör inte det. Jag tog den över axeln.
Ja.
Och sprang hem med den.
Okej.
Okay. Hem till pappa.
Ja.
För han tycker om vilt.
Ja.
Han börjar stycka haren.
Aha.
Den är ju varm.
Ja.
Mm. Sen kommer han på, jag vet inte Claes om vi ska tillaga den här. Varför det då? Då blev han rädd för att den hade harpest, att det var en dött av något sånt.
Jaha, okej.
Okay. Så det, jag vet inte, men...
Det är klart det inte var, men du stressar ihjäl den här haren.
Jag stressar ihjäl den.
Ja. En jävla gubbe som springer efter med pannlampa, det är klart man blir stressad.
Men jag har aldrig hört talas om någon som har haft ihjäl en hare på det sättet.
Helt, jag har absolut inte hört en liknande heller.
Du Sigge,
ja.
Tack för idag.
Ja, tack själv.
Nästa. You can run on for a long time, run on for a long time, run on for a long time, sooner or later gotta cut you down. Jag tror det är många som är förväntansfulla nu på vad jag ska säga.
Ja, det är som vanligt.
Många som hänger kvar efter själva slutvinjetten.
Ja.
En grej som jag noterat på våra gym, allt som görs där är bra.
Ja, okej.
Okay. Oavsett insats. Fan vad starkt alltså. Fan vad grym du är. Fan bra. Bra jobbat. Ja. Oavsett hur hårt de har kört.
Ja just det, den där peppen.
Nej men jag tycker det är märkligt det där att liksom att allt är så jävla bra hela tiden. För allt kan ju, det är ju sällan det är bra.
Nej.
Jag minns min coach för väldigt många år sedan, hans i löpning.
Mm.
Efter ett hårt pass, eller man spelar ingen roll hur bra man hade kört eller hur fort man hade sprungit ut efter sin potential. Det enda han sa var, vi ses imorgon. Feliz Navidad.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.